I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. I det här avsnittet så pratar jag med en artist som faktiskt sa upp sig från ett bra jobb på teatern för att satsa på musiken. Och i och med det så tackade hon också nej till en huvudroll i en teaterpjäs. När hon då skulle börja göra musik, då visste hon knappt hur man spelar in musik och än mindre hur man producerade musik. Sånt där är ju otroligt fascinerande och väldigt, väldigt modigt. Men nu är ju den här gästen som jag har idag inte vem som helst. Hon heter Maxida Merak och henne har du kanske sett i någon tv-serie eller flera. Du kanske sett henne då på en teaterscen eller på en musikscen. Du kanske hört hennes låtar i radio eller så har du hört på hennes sommarprat. Men i den här podcasten då fokuserar vi på musiken, så att utan att dra på det för länge. Dill och Duva med Maxida Merak. Lycklig lyssning.
Dill och Duva med Tom J. Boman.
Fantastiskt roligt att du vill vara här.
Ja, men det är jättekul att vara här.
Ja.
Verkligen.
Grymt. Vad har du gjort idag förresten?
Jag började min morgon med att jobba faktiskt, proddade på morgonen. Och gick upp jäkligt tidigt. Jag jobbade till 2:30 på natten så att jag var ganska trött när jag vaknade. Och sen så åkte jag till Norrköping 8:30 och spelade in radio.
Ja.
Och åkte sen tillbaka. Sen har jag jobbat hemma, varit tränat, sprang för gymmet hit.
Ja. Alltså, jag måste börja så här. När jag försökte kolla liksom, din så här, musikaliska karriär bakåt.
Var den kort?
Den kanske är kort, men den är samtidigt i så otroligt mycket saker.
Ja.
Det är liksom, det finns ingenstans som det,
nej, det är.
Det finns ingenstans som det händer saker till höger och vänster. Nu ser inte ni det här, men jag sitter och viftar med armarna väldigt mycket.
Ja.
Det är överallt.
Ja, lite så var det faktiskt i början. Ja.
Är det någon plan att du bara vill göra, att du gör saker som faller dig in, eller är det bara...
Nej, det är nästan tvärtom faktiskt, att det var inte alls min plan. Nej. Om jag ska säga så. Jag ska absolut inte säga att jag halkar in på ett bananskal, men jag har inte liksom gått hela min uppväxt och tänkt att jag ska bli rappare.
Nej.
Utan när jag började hålla på med musik, det har jag alltid gjort liksom, lite vid sidan om och så här, och det blir ofta som en uppväxt, en sån familj. Och det går lite hand i hand med teater, och jag jobbade ju som skådespelerska. Men det började ju med att jag gjorde protestlåtar liksom, mot gruvindustrin i en föreställning.
Ja.
Och sen gick allting väldigt fort från att jag gjorde en cover på en gammal bluegrass-låt, egentligen bara för föreställningen.
Ja.
Inte för att jag vill hålla på med bluegrass liksom. Nej. Till att ett bluegrassband snappade upp det och vi spelade in en singel, och sen blev det så populärt så vi gjorde ett album för också främja det lulesamiska språket som vi mixade. Ja. Och sen så tog det för lång tid, det tog ett år för länge innan det albumet släpptes. Det skulle ha släppts året innan. Så när det albumet väl kom ut, då kom också mina hiphop singlar ut.
Ja, för det känns som att allt kom på en gång.
Ja, och det var ju verkligen inte meningen. Utan det var ett stort misstag och det var ganska frustrerande. Men då hade vi också liksom så här sökt pengar, för det var ganska mycket ett språkprojekt i den där bluegrass-skivan.
Mm.
Så att vi hade liksom, då har man ganska strikta regler på, man har en tid där man får släppa albumet och annars så får man lämna tillbaka alla pengar.
Ja. Så då gäller det att ligga på liksom.
Ja, men det var inte alls meningen att det skulle bli så spretigt faktiskt, utan det har snarare varit ett hinder.
Ja.
Ja.
Om vi backar tillbaka nu till vad heter gatan? Jag ställer alltid samma fråga till alla som är med här. Vad heter gatan du växte upp på?
Gud, jag växte upp både på Åsögatan och den andra kommer Klockartorget.
Ja.
Ja.
Och det är i Stockholm.
Och i Jokkmokk.
Ja. Mm. Ja. När du, för du är född i Stockholm.
Mm, det är faktiskt Södersjukhuset.
Ja. Hur länge bodde du i Stockholm?
Alltså jag har bott verkligen i perioder fram och tillbaka, så att det är lite halvdålig koll. Så.
Ja.
Ja.
Men vad skulle du säga att du växte upp någonstans? Är det Jokkmokk?
Nej, jag måste säga verkligen båda. Alltså det är verkligen båda. Jag är lika hemma i båda städerna.
Ja, skönt.
Ja. Jag var ganska frustrerad tror jag. Jag har varit frustrerad i perioder på båda, alltså att jag har varit uppväxt på två ställen. Mm. Men ju äldre jag blir, desto mer tacksam är jag faktiskt att jag har gjort det.
Man får ju se, det är liksom verkligen småstad och jättestor stad. Liksom.
Jag tror att det har gett mig väldigt bra perspektiv faktiskt.
Ja. I den här min musikpodd Dilla Duva här så pratar vi mest om musik. Kommer du ihåg när du första gången drabbades utav musik?
Ja, men det gör jag. Ja, faktiskt. Det var väldigt tidigt. Det var väldigt tidigt. Alltså jojken är ju en sån... Den var ju typ mitt första språk skulle jag vilja säga. Det minns jag väldigt, väldigt tidigt. Verkligen musik i hemmet. Alltså som någon slags... Alltså som man inte ser så ofta nu att det brukas. Men vi hade verkligen det i hemmet som levande musik. Alltså att folk jojkade lite varstans. Liksom.
Ja.
Och det växte jag upp med. Och sen så växte jag upp med Moreträsk.
Ja.
Och de var verkligen, alltså det är såna, det jag minns alltså från att jag var jätte ung och att jag lyssnade på Moreträsk. Och Djurens dagbok hette det.
Ja, just det. Ja. Älgarna demonstrerar.
Verkligen, mycket sånt alltså. Så det, och det har jag faktiskt väldigt starka minnen av.
Mm. Ja. Vad, när du lyssnar på Moreträsk nu, vad tänker du på det nu? Eller hur tänk?
Jag ska helt ärligt lyssna inte så mycket på det. Nej, men jag får ju bara flashbacks faktiskt. Jag får flashbacks. Men det är roligt att jag vet att vilka låtar jag tyckte var bäst redan då. Och de går lite hand i hand med det jag tycker är rätt nu. Liksom, faktiskt.
Ja, men Moreträsk har alltid, de har ju alltid känts som det har varit en viss kvalitet där för barnmusiken. Liksom.
Jag har för mig att de har gjort något fishy nu. Har de gjort något fishy?
Ingen aning.
Det känns som att någon har sagt något jävligt dåligt om dem som gjorde att jag blev sur en gång. Men nu kommer jag inte ihåg det, så jag vågar inte säga. Ja, men min favorit var Små grodorna faktiskt. Och den när jag lyssnar på det nu är väldigt så här, snudda vid 90-tals hiphop. Alltså. Om man, jag vet inte om du har hört den. Små grodorna.
Ja.
Hela den. Det var min favorit. Det är lite så här, ja, det är lite New York hiphop.
Ja, du måste vara den första som har jämfört Moreträsk
med
90-tals hiphop.
Nej, vad tänker på själva bitet. Alltså, det fanns ju någon viss klang där.
Nu kommer alla att försöka leta efter den här låten med Moreträsk. Jag vet inte om den finns på Spotify, det kanske den finns.
De var de första rapparna.
Ja, överallt.
Ja.
Men var det någon mer sorts musik förutom det här? Förutom barnmusiken, vad kom det sen för någonting?
Jag lyssnade faktiskt väldigt mycket på Kiss när jag var liten. Extremt mycket på Kiss och Red Hot Chili Peppers, nöttiga, Hovendroven, som är ett så här folkmusik, rockband typ, om man ska säga. Lyssnade jag ganska mycket på, men då var jag lite äldre. Men när jag var riktigt liten, då, det var Kiss alltså som gällde. Ja. Mycket Kiss och sen TLC lyssnade jag mycket på. Jag blev matad verkligen. Min morbror jobbade, han var delägare i Strad som bodde på Folkungagatan. Mm. Så han verkligen matade mig med all musik. Salt and Pepper lyssnade jag mycket på när jag var liten också. Och sen så kom ju alla de där. Men jag lyssnade aldrig på pojkband. Det var min stora fobi.
Ja, vad var det som du inte gillade med dem?
Alltså jag tror det var en blandning mellan att jag skulle vara lite coolare. Ja. och jag fastnade, jag var väldigt ointresserad utav. Alla tyckte de var så snygga.
Ja.
Det var verkligen inte min typ av män alltså, redan när jag var liten. Nej. Och jag kom ihåg när Handsome Brothers hade den där pop eller vad
det heter. Ja.
Då hade jag så klistermärken och affischer på dem i mitt rum.
Ja.
Från så här okej-tidningar. Det hade ritat kryss över ögonen och sån här morbid. Så att jag gjorde verkligen statement alltså. Och då var jag väldigt stolt att jag kunde Kiss utan till. Michael Jackson lyssnade jag faktiskt på jättemycket.
Ja.
Och dansade ganska mycket.
Ja.
Som honom när jag var liten.
Det på tal om Handsome Brothers, det är då man kommer på att man är gammal. Den minsta är han som fyllde 30 nyss.
Nej, lägg av! Nej, fan alltså. Nej, han hade liksom mellanrum och glugg och tänderna.
Han var jätteliten.
Ja, gud. Reality check alltså.
Ja. Men Michael Jackson sa du. Ja. Kommer du ihåg det i början? För, tänkte du att jag ska göra egen musik? När gjorde du det? När började det komma?
Alltså jag tänkte nog det faktiskt ganska tidigt ändå. Alltså så att jag hade mycket idéer. Jag har alltid haft mycket idéer och haft det där i kroppen. Men sen har jag aldrig lyckats hänga riktigt i kretsar. Eller jo, men då var jag inte riktigt inne på det. Nej, men jag hade liksom inga folk runt omkring mig som höll på med det riktigt.
Nej.
Och sen så var jag ju också så driven när det gäller teatern.
Mm.
Och det är som att jag höll inte på med teater som en hobby sen, utan jag var ju anställd skådis.
Mm.
Och det är väldigt mycket jobb liksom, så här. Du har inte tid att bolla runt tusen saker. Du är ganska låst. Men jag har alltid tänkt det, men det var svårt liksom, för att jag hade verkligen ingen kunskap om det överhuvudtaget.
Nej.
Visste inte vad en plugg var. Jag förstod inte alls att när folk säger att de har studie hemma, jag bara, fan, studie, får det plats? Alltså, vet, jag visste inte alls grejen. Och då tror jag att det stannade av lite där.
Ja.
Vid det. Tills jag blev mer och mer så här erkänd som skådis i Sápmi. Mm. Och började använda mig av min jojk. Vi har jojkat offentligt sedan jag var liten.
Ja.
Och då kände jag att jag väldigt snabbt gled in i så här stereotypt fack.
Mm.
Som jag tyckte väldigt illa om.
Mm.
Och då, det var då det riktigt började födas. Att så här, det här, fan, jag vill hålla på med det här. Men inte på det här sättet.
Mm. Om vi skulle stanna kvar lite där vid jojken och så.
Mm.
Hur stor skulle du säga att jojken är i den samiska kulturen?
Jättestor alltså. Ja. Jag tror att det är jojken är en av de viktigaste stommarna i vår kultur. Är det. Mm.
Vad är det? Vad känner du när du jojkar?
Rötterna. Och faktiskt kontakt med själen.
Mm.
Det låter väldigt djupt alltså, men det är faktiskt, och den betyder extremt mycket för mig. Jag tror att alla säger att jag har en gammal själ liksom, och försöker vara lite. Men jag kan verkligen känna att jag har det. Att jag å ena sidan är ganska, ja, men jag är väldigt kaxig liksom, och orädd och lustig. Men jag har verkligen den där sidan som är djupt rotad i den samiska gamla kulturen. Och där känner jag att jojken är som ett rep liksom, som håller kvar vid den. Och en sån där sak som den är ju så mäktig, för att den Sverige, eller alla länder där samer existerar, har försökt ta död på den på alla sätt liksom. Och ändå har den lyckats överleva, och det är ganska mäktigt ändå. Och att vi som har växt upp med det kan ju jojkar som är, alltså ingen vet hur gamla de är liksom, de har lyckats vandra vidare till den här tiden också. Så det är ju verkligen ett medel för oss också, tror jag, som växer upp i det samiska, och kunna klippa lite den här världen vi är i och kanske snudda vid andra världar på något sätt. Så den, för mig är det en sån där pusselbit som inte får saknas.
Hur när man börjar jojka, för mig som inte vet hur det här börjar, eller aldrig har varit i den kulturen såklart. Du sa att att det jojkades mycket i familjen hemma och så.
Ja.
Är det bara att man börjar, eller är det verkligen så här, nu ska vi göra det här, eller hur?
Nej,
det
man börjar bara.
Ja.
Ja, det är verkligen min morfar är expert på det här, sitter och berättar en historia, så avbryter han och så börjar han jojka.
Mm.
För att det är på så sätt det sticker ut också från andra kulturer. Det är en musikstil, en sångstil, men det är också en berättarstil. Mm. Som att det är för att förmedla minnen som inte ord kan sätta, eller man kan inte sätta ord på det, utan man istället tonsätter känslor liksom. Så det är väldigt svårt det. Hur börjar man? Det är lite grann som att säga så här, kan du komma på en ny färg? Alltså, vi vet ju inte riktigt hur man börjar. Alltså det, vi har det ju verkligen från vi föds. Och det är det som är det svåra nu. Jag har ju så workshops i jojk. Men jag är ju skitnoga med att säga det. Att så här, jag har ingen så här, jag ska lära er att jojka. Det är inte det handlar om. Utan en workshop i jojk, när jag försöker ha det, det är för att jag försöker tala om vad den är. Och vilken betydelse den har och hur man kan använda sig av den. Och sen absolut kunna hitta olika tekniker med rösten. Liksom. Men det är väldigt svårt att lära ut någonting som är så själarotat. För då blir det mer att imitera ljud, och det är inte det handlar om på något sätt.
Nej.
Den är komplicerad.
Ja, det, alltså, den är ännu mer komplicerad för oss som inte...
Ja, liksom,
när man kommer lite utifrån så jag har ju försökt att lyssna på mycket och man har hört olika artister som använder sig av jojken i sin musik och sådär. Men när man kommer utifrån så alltså jag gillar ju vad jag hör. Men samtidigt så är det som att min hjärna försöker säga, vad är det jag ska tycka om det här?
Ja, absolut, jag fattar det.
Och det blir väldigt knep. Alltså det blir jättesvårt liksom.
Ja, och det tycker jag är helt okej. Det är också det jag är tydlig med att säga, det att när jag använder mig av jojken på scen, liksom min scenkonst, så är ju den en moderniserad jojk. För att jag ville kunna använda mig utav jojken in i populärmusiken. Men den riktigt traditionella gamla jojken är ju verkligen inte alltid vacker.
Nej.
Och det är det som människor är så vana vid, att all musik ska vara vacker.
Ja.
Och har en viss uppbyggnad. Alltså att det är intro, vers, refräng, vers, stick, refräng och outro. Vad på jojken inte alls fungerar så. Och behöver inte vara ren, det kan vara nasalt, den loopas om och om, finns inget slut, du vet. Så den är ju svår att förstå, för vi är så inrutade i ett musikaliskt mönster, liksom, vad bra musik är, eller vad en bra röst är för någonting. Och det är sånt som jag pratar jättemycket om i mina workshops, att så här, det spelar ingen roll om någon har sagt att ni är dålig att sjunga, för det hör inte hit.
Nej.
Alltså det skiter jag i,
för
du kan vara skitduktig på att jojka, även fast du, andra säger att du är dålig på att sjunga.
Ja. Det är lite, jag har tänkt på det en gång, om jag hör jojk, det är väl mest i populärkultur, eller i sån musik som jag lyssnar på. Då har jag ibland tänkt att det här är lite som att lyssna på när någon säger hur stor är rymden? Alltså man har ju liksom ingen...
Exakt, det är det jag menar med att hitta på en ny färg.
Ja, man kan inte svara, alltså det går inte att svara på vad är det här, vad är det liksom?
Nej. Och jag kan tycka att det är, och som sagt,
det är spännande.
Ja, jag tycker att det är okej, för att det är det som folk säger, hur ska vi få ut jojken mer i världen utanför Sápmi? Det är så här, måste vi det? Alltså jag använder mig utav jojken på det sättet jag tycker är nice. Men sen så har inte jag en ambition utav att göra den traditionella jojken till populärmusik, för den kanske inte hör hemma där. Och man kan inte heller förvänta sig att P3s lyssnare ska tycka det är fett att lyssna på traditionell jojk.
Men
det är inte samma grej.
Liksom. Nej.
Och det kanske ska vara liten.
Ja, för så som du berättade nu så är det ju... Det känns ju mer som att det är just den här berättartraditionen än att nu ska vi spela in en låt.
Det är ju riktigt. Alltid omgjort. Alltså när man gör låtar så är det inspirerat ofta utav jojk. Alltså det förstår du. Alltså det är klart att jag ska inte säga hur alla tänker, men för mig så är jag faktiskt noga med att säga att det här är ju såklart... Det är såklart att mycket är anpassat för att jag tycker det ska låta fett på en scen.
Ja.
Men det är ju helt legitimt.
Vad har du fått för reaktioner på det från den samiska världen, om vi säger så?
Ja, faktiskt bara positiva. Jag tycker att det är väldigt kul. Alltså, nu gör jag också inte så melodiös. Jag har ju en jojk jag brukar köra som är den mest melodiös, och det är ju Mimis jojk. Men resten av det jag gör är ju inte alls så melankolisk. på det sättet.
Nej.
Utan jag pressar mitt röstläge ganska ordentligt. Och är, har, gör mera weird musik fast med fet, eller weird joik med feta beats liksom. Och det blev väldigt väl mottaget faktiskt. Jag har inte fått någon kritik överhuvudtaget, men det är väl också för att jag är kanske noga med att inte, alltså jag har väl respekt för min kultur och väl respekt för joiken, och min adje, min morfar är en väldigt erkänd joikare, så att jag kommer ju från ett sånt släkte också, så kanske folk har i bakhuvudet.
Ja.
Jag kommer inte plötsligt utifrån och bara hej, jag ska joika, utan nej. Det finns en
det
historia.
Hade kunnat bli alldeles
ja, men det
fel.
Tror jag.
Liksom.
Ja, det tror jag hade kunnat bli fel.
Ja. Ja. Men då jojkade du där. Och, men gjorde du någon mer musik?
Innan?
När började du med det? Alltså att skriva låtar och grejer?
Alltså skrivet har jag gjort ganska mycket. Sådär, men jag fick väl en, alltså ett riktigt så uppvaknande när jag var... gravid med min dotter. Jag blev gravid jag fick veta att jag var gravid sista veckan på en föreställning jag var ute på turné med. Så den sista turnéveckan så var jag gravid, och genast då så hände någonting i min hjärna att jag blev väldigt sådär extremt fokuserad och målmedveten och började verkligen fundera på, eller det var så här, nu börjar livet. Fan, nu är det inte jag som kommer. Jag kommer inte bara glassa runt och göra lite hit och dit och bara tänka på mig själv. Man är ensam, kan man göra, alltså, man klarar ju sig på lite pengar liksom, och det går alltid. Nu skulle ett barn komma in i bilden, och jag var, hade också blivit väldigt så här, jag har alltid varit väldigt karriärsugen och siktat väldigt högt. Så att i och med att jag i den här föreställningen då hade spelat den här protestlåten som jag hade gjort om då, The Mountain, och kände väl också att det drog väldigt mycket att gå från att spela en karaktär till att vara på scen, det får vara Maxida Märak 110%. Där någonstans så när man hamnar i den här lilla gravidbubblan, man gör ju verkligen det, när man börjar stänga av grejer utanför och börjar tänka, alltså lite som med skygglappar på, fast man ser hela världen helt plötsligt. Och då blev jag väldigt så här, nu fan ska jag göra det här? Nu, jag kommer ändå vara hemma sen när jag är mammaledig. Liksom. Så att det var, jag började fundera på det då ganska mycket, men det tog, min dotter han född, jag hade fött min dotter. Det var när jag var mammaledig, jag ska ändra på mig. När jag var mammaledig, då... det var faktiskt då, för då, jag var också väldigt så här, det finns ett liv efter mammaledigheten. Vad vill jag egentligen göra då liksom, och jag tror att det kan vara bra att börja planera det nu. Så att det var då som jag helt enkelt var hemma och amma och la ner all min tid på, och alla mina pengar på utrustning, och all min tid på plugga musikproduktion.
Ja, för du sa att du kunde ingenting innan.
Nej,
så att du
ingenting
bara,
alltså.
Du bara körde på.
Ja, jag kommer ihåg faktiskt paniken när jag hade ringt min morbror och var väl så här, ge mig allt jag behöver. Plocka ihop ett paket, och för han jobbar ju fortfarande med musik. Och så skickade till mig. Och för han bara, gå in på hemsidan och kolla. Jag bara, men David, jag vet inte vad jag ska kolla efter. Alltså jag har verkligen ingen aning. Vad behöver jag köpa? Typ en låda med knappar. Så han plockade ihop det han tyckte man behöver och skickade, och så betalade jag det. Och så när de där kartongerna kom, alltså jag hade sån ångest, för jag visste inte vad fan det var. Alltså jag bara, jag har lagt så mycket pengar på det här. Vad är det här? Så det var ju syntar, det var mickar och ljudkort och diskatter, vet du, allt. Och det var verkligen, jag visste faktiskt ingenting. Så det var bara YouTube. Det var grejen alltså.
Det är otroligt modigt, kan jag tycka. Ja, att göra det, alltså bara kasta sig totalt rakt in i någonting, bara för att du hade ju en känsla utav någonting, att det här vill jag göra.
Ja, men samtidigt då var det mer kul. Modigt var det ju när jag kommer ihåg första gången när jag skulle uppträda med mina egna tracks. Då gjorde jag ju så här liten kupp typ, för jag skulle egentligen komma dit och bara jojka på den här grejen. Det var en festival. Och då tog jag med mig mina ljudkort och allt. Det var också det, jag visste inte hur fan man typ skulle dra ner ett track. Alltså jag hade med mig hela utrustningen, koppla upp för att så här, köra direkt från studion typ. Alltså så jävla. Och låtsades att jag kunde allt. Alltså kunde allt, jag hade fan ingen aning. Alltså bara, det här kan gå åt alla håll och kanter. Och då var SVT där och filmade också, för de hade fått in mig på Sápmi Sessions.
Ja.
För att i Sápmi, det är ganska litet liksom. Mm. Det var ganska fort, och jag blev ganska fort en erkänd samisk artist liksom.
Ja.
Och jag bara, åh, vad fan håller jag på med? Men jag ville visa mina framfötter. Så jag drev ju, eller jag var låtsade så att jag visste allting. Och det var första gången.
Ja. Vad var det någonstans?
Det var Jokkmokk på Sápmi Awards. Så det var en jättestor så här, samisk festival.
Ja.
Och sen så körde jag bara på. Men det modiga var ju när jag bröt mitt kontrakt med teatern för att satsa på musik. Det däremot är jag så jävla glad att jag vågade. För det är fan... Ja. Det var inte kul.
Hur långt tog det ifrån att du fick hem de där lådorna till att du vågade göra ett sånt steg?
Vad kan jag ha tagit? Jag tror jag fick hem lådorna kanske i... Kan det ha varit april, maj eller något sånt där, 2013. Mm. Och sen så började jag... Och då var jag mammaledig. Och sen så började jag jobba när min dotter precis hade fyllt ett. Och började jag på teatern igen. Hade med mig min unge, min syster var barnflicka. Och då började jag leka liksom, och göra mer och mer tracks. Jag satt ju hela kvällarna och bara proddade.
Mm.
Och började ju få ganska mycket gigs. Liksom, för jag snackade också jävligt mycket om mig själv. Och skickade brev liksom, till olika ställen. Och så här, promotade mig själv som fasen. Så jag började ju bli bokad och blev ju omtyckt liveartist. Liksom. Så sen kände jag väl där i årsskiftet. Då hade jag fått en roll, en huvudroll i en jättestor produktion på teatern. Så jag skulle fortsätta där. Jag tackade nej till den, och så tackade jag ja, och så tackade jag nej, och så tackade jag ja och skrev på kontrakt. Och sen så hade jag så jävla ont i magen.
Ja.
Och mådde så jävla dåligt. Och kände bara att jag kan inte låsa mig vid den här grejen igen. För du är verkligen låst. Alltså. Mm. Och då minns jag att jag låg på ett vandrarhem någonstans, typ i Vilhelmina eller något sånt där. Med en turnén med teatern, och ringde min chef på natten och sa att jag måste... bryta kontraktet. Och då var det typ 2-3 veckor innan vi skulle börja repa. Mm. Så det var verkligen inte populärt. Och jag, men det var, alltså det var riktig magkänsla. Alltså riktig sån, jag måste göra det här.
Det är jävla häftigt.
Ja, men jag är så jävla glad. För att egentligen är det helt sjukt. Mm. För att jag gick från en väldigt fet ingångslön till att stå med noll. Alltså, nu har jag levt på det sedan den dagen.
Mm.
Vilket är helt sjukt. Men jag visste ju inte om jag skulle få en krona.
Nej.
Alltså.
Nej.
Men det är det bästa jag har gjort.
Men längtan efter att göra musik ordentligt var så otroligt stor.
Ja, och jag trodde jag var verkligen så här, jag var fan, nu låter jag kaxig, men det här som jag håller på med, det existerar inte. Och jag tror verkligen att det kan finnas en, jag tror att det finns fler som jag som saknar den här musiken. Det är därför jag vill göra musik, för att jag växte upp med jättemycket fantastiska samiska artister. Och jättemycket duktiga hiphopper runt omkring mig. Men ingen samisk artist som klev ur den melankoliska rollen.
Nej.
Och ingen heller rappare eller hiphopartist som egentligen kunde prata om något som jag kunde relatera till fullt ut. Och det har ju också varit en stor sorg, tror jag, i Sápmi, att man blir placerad in i ett fack. Och det är tufft för ungdomar liksom att inte känna att man får sticka ut.
Ja.
Och det var väl det också som drev mig, att så här, fan, vi är massa unga tjejer och killar som vill göra andra grejer än att jojka på fjället.
Ja.
Mm.
Ja. Du har ju en musikerkollega där också som också pratat om lite samma saker, Kitok, Magnus Ekelund, som också kommer från Jokkmokk.
Mm.
Han har ju pratat lite om samma sak, just det där med att placera sitt fack i den samiska kulturen, och sen så ska man vara där liksom. Så ni har ju väldigt mycket. Varför tror du att det blev, varför blev det just rappen och hiphopen och sådär?
Alltså jag brinner, ja, för det första så älskar jag väldigt odjupt sådär, så tycker jag bara att det är så jävla fet musik. Alltså det ger mig så mycket pepp och självförtroende. Det ligger med i smaken, den uppbyggnaden ofta på beats och instrumentala bitar. Och sen så tycker jag att det är extremt intressant med att kunna bygga ordföljder, alltså tekniskt skillade texter.
Mm.
Tycker jag är det är spännande. Jag tycker det är mycket skitbra musik som inte är rap, men det jag ofta tycker att det är blaj. Alltså man bara sätter ihop lite meningar hit och dit och så, och det får flyta iväg liksom. Och så direkt översätter man det eller pratar, så är det helt konstigt. Och man kan säga lite vad som helst. Och det gäller inte alla såklart. Men hiphopen sticker ut med det att de som är duktiga på det är extremt duktiga textförfattare liksom. Och det tycker jag är spännande, att kunna nästan ordagrant berätta istället för att göra det svävande.
Du är väldigt bra på det.
Tack.
Om jag får säga så här, lite utifrån på något sätt liksom.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men vad är vi framme här i? Sápmi Session pratar om. Det här SVT-programmet som du var med i. Och det var våren 2014 som du var med där.
Var det? Ja, kanske.
Ja, något om jag har förstått. Med Aki bland annat.
Ja.
Hur var den inspelningen? Och att så här, ni skulle ses 3 dagar och göra en låt. Alltså, hur är det?
När jag tänker på den här tiden... Det var helt sjukt alltså. Det är faktiskt typ, det är bland det sjukaste. Det är så jäkla roligt. Det var väldigt speciellt för att både Aki, Modesto, Anango, Daniel och Robin, alltså alla de, Robin var ju mera van vid kylan lite grann. Han är från Östersund.
Ja.
Men resten av gänget alltså höll ju på att dö. För det första har de inga kläder med sig.
Nej.
Och så för andra var de så coola, så de ville inte heller ha några kläder på sig. Nej. Till en början. Aki, han ville aldrig ha kläder på sig. Men Modesto och Anango, de var faktiskt på att dö. Så att alltså synen när vi är i det här huset och de här Rastafaris står i overaller och så här, typ kuddar runt, tejpade kuddar runt armarna, för de fryser så mycket. Alltså vet du, jag dör när jag tänker på det. Och sen så, det var så jävla sjukt. De var ju vandra en del, skulle ju kolla läget. Och det var, alltså jag ser ju Modesto och Mango. Jag fattade inte vad som hade hänt innan, men de berättade historien och skulle gå upp på ett fjäll då och kolla lite. Så går de dit och försvinner in i dimma. Och så har Modesto sagt så här: Anango, keep track on the stone. Men stenen försvinner i dimman.
Ja.
Så att de virrar runt där uppe och alla undrar vad som är. De försöker bara lokalisera var de är. Och de fryser och det är kallt, du vet. De har bara gått i cirklar säkert 20 meter, ingenting liksom. Men de var där, rädda var de. Så jag ser dem när de kommer springande i skräck så här, ner från det här fjället. Och så kommer det, kommer ihåg, några tyska turister. Och det är aldrig folk här uppe, det är Vassijaur. Men då kommer det turister. Och det första de ser, det är Modesto och Nango. I sina mössor. Och det är så dread som springer ner från fjället. Vet du, jag höll på att dö. Så jag tänkte, alltså, undrar vad de tänker nu. De är mitt ute i ingenstans. Så här kommer 2 Rastafaris springande ut i dimman liksom. Nej, det var kaos. Men det var jäkligt roligt. Vi hade jättekul. Och Robin som var med där, han blev riktigt nära vän till mig. Så vi är bra vänner idag.
Det blev en väldigt bra låt också, tycker jag.
Ja, den är ganska fin faktiskt.
Ja, det är blandning av alla de här 3 olika sorterna som ni nästan representerar, får man ju säga liksom. Så det blir ju riktigt, riktigt grymt.
Det var ett intressant projekt, måste jag säga.
Ja. Hur funkade det där? Ni hade ju väldigt kort om tid på er. Hur började ni? Eller hur börjar man en sån session? Liksom? Alltså, ja.
Jag tror att de började spela. Jag tror att de började spela lite trummor och lite bas. Och sen så la jag nog jojk ganska fort där faktiskt. Jag fick lite feeling. Man får ju sitta ett tag. Liksom, för man vill inte heller skriva ihop någonting bara för att det ska vara, ja, men bara för att det ska bli en melodi.
Mm.
Utan jag går ganska mycket in i, om jag måste göra sånt på beställning, då måste jag gå in i en slags sinnesstämning.
Mm.
För att hitta någon slags känsla, vad jag vill ha för känsla i den. Liksom. Men, så det, men det tog lite tid, det var inte helt enkelt. Alltså. Det var inte helt enkelt.
Nej. Sápmi sessions rent allmänt så, hur, vad har det betytt för den samiska kulturen? Har det betytt något?
Ja, men jag tror faktiskt det. Jag tycker också för att det är för det första är det en väldigt bra idé, tycker jag. Och sen så är det ett extremt fint program, alltså det är välfilmat och snyggt liksom. Det är inte något så här, det är inget skitprogram du ser på Öppna kanalen någonstans. Alltså, utan det är verkligen ett välproducerat program som jag tycker var kanske bland de första som lyfte Sápmi till en modern nivå och kunde få ut Sápmi i på ett häftigt sätt istället för på ett gammalt sätt liksom. Så jag tror Sápmi Sessions gjorde ganska mycket, om jag ska vara ärlig.
Ja,
det tror jag faktiskt. Och för mig gjorde det nog ganska mycket.
Ja. Vad fick du för några reaktioner utifrån det här liksom, när du var med? Så, ja, men, det är ändå ett stort genomslag man får.
Ja, men faktiskt, alltså, jag tänkte inte så mycket på det då när jag spelade in det. Jag har aldrig varit särskilt så imponerad av tv-produktion eller imponerad, alltså, jag har inte riktigt sett det som en stor grej någonsin egentligen. Men det är, än idag så är det vissa som känner igen mig från Sápmi Sessions, så det kan ju bli så här, fan vad konstigt. För det är inte det jag tänker på.
Nej.
Att det var den grejen jag gjorde liksom.
Ja.
Men nej, men det gjorde säkert en hel del liksom. Det gäller ju så små frön här och där för att slå igenom, tror jag.
För jag tror att det öppnade ögonen, precis som du sa, för väldigt många. Jag vet, jag lyssnade på Marcus Krunegård som berättade i sitt sommarprat, eller vad det var, den här äldre kvinnan, vad heter hon? Som han var med där. Ja, nu har jag tappat det.
Jag måste, fan vad hemskt, nu tappar jag det. Det är min idol. Jag tappar det bara nu för att du frågar mig.
Ja, jag har också tappat bort det helt.
Nej, gud vad hemskt. Inga Joso.
Ja, precis.
Det var förresten, det måste jag säga, men den låten var fan den bästa låten jag har.
Riktigt, riktigt bra. Nej, men att han berättade just också att han visste inte alls vem det här var, och han tyckte någonstans att jag har ju varit på turné i Sverige, jag är stor liksom, och så kom han dit och så berättade hon att men hon skulle på världsturné efter det där, och det här var bara något som hon svängde förbi och gjorde fantastiskt liksom, otroligt bra. Och då han, ja, då uttryckte han en ödmjukhet att så jävla lite vi vet om det här. Liksom. Här är en världsartist som har varit i varenda kontinent i hela världen och kör året om. Liksom. Och vi har ingen aning.
Nej, ingen aning. Nej, men det är ju så. Det där känner jag ju själv också, att jag har ju fått många, jag har ju många feta fördelar med att tillhöra Sápmi och urfolk. Mm. För jag gör ju jävligt mycket feta spelningar utanför Sverige. Mm. För att urfolk håller ihop helt enkelt, och vi är inte så många.
Nej.
I de länder vi är, så att vi är en väldigt stor och stark och tajt grupp liksom ihop. Ja. Så att det är ju fler, jag tror vi är satt med, vi reser en hel del alltså, måste säga. Ja.
Finns det fler såna där dolda artister som är större i världen än i Sverige, om vi säger så? Som du kan komma på någon.
Det? I Sápmi, tänker du?
Ja. Alltså som är sådär.
Som större i världen. Alltså vi hade ju... Lars Antikoppmanen var ju... Han fick ju ett genomslag. Nu har han inte på så mycket nu. Men han var ju också runt och reste i hela världen. Min Adja, också min morfar, är ju sådär. Det inte är ju någon här svensk. Eller faktiskt, jag träffar en hel del vuxna människor som vet precis vem man är. Alltså såhär lite äldre människor. Men nej, jag vet inte 17 vilka vi har nu som jag skulle komma på faktiskt.
Se om du kommer.
Christer Stor kanske. Ja, det beror på om man säger stor. Eller ja, nu var det ett jättedåligt ordlek. Han heter Christer Stor.
Ja.
Ja, förlåt. Nej, det är bara jag förresten.
Ja. Det var hiphop vi höll på med. Det var så. Ja, precis. Men om vi går vidare här på något sätt, vad är vi framme i 2014 någonstans?
Mm.
Där någonstans så det var första gången jag fick höra någon låt med dig, tror jag, Matrix.
Mm.
För det är väl 2014 där någonstans, tror jag.
Ja, det är det nog.
Jag tror att det var Magnus Eklund som skickade, du måste lyssna på det här.
Är det sant?
Ja.
Vad roligt.
Och bara så. Och jag blev extremt tagen med en gång. Tycker den är fantastisk. Jag vet, alltså den här SoundCloud-grejen hade jag lagt in i en det här är ju konstigt att säga till dig, men jag hade gjort det. Jag hade lagt in den som genväg i min telefon.
Nej.
För jag kunde inte liksom alltså lyssna i SoundCloud-appen utan någon anledning. Så jag fick lägga en genväg för att kunna lyssna på bara den.
Fasen vad roligt.
Hur kommer du ihåg när du skrev den, Matrix?
Ja, det gör jag verkligen faktiskt. Det var i samband med Chappies Rajdo. Just när jag höll på att planera Svarta Raiden.
Just det.
Då så gruvkonflikten var extremt smutsig då. Och ja, det gick alltså skär.
Det är det här man kan se i Sápmi Sisters,
ja, precis.
Svarta Raiden.
Ja. Ja. Och då, ja, det gick alltså skär i luften med kniv alltså, i Jokkmokk. Det var, folk hatade varandra. Det var två läger. Jag var extremt avskydd. Och var ett väldigt stort hot, tror jag, för många som försökte promota gruvindustrin som en guldgruva liksom. Och så kom jag och fuckar allting och bara spottar på den. Och det var under den här tiden som jag skrev den, att jag bara, vi måste resa oss. Jag blev så frustrerad av att se att den här rädslan från ett så långt förtryck mot samer sitter kvar så in i märgen alltså hos många. Och det kan jag inte klandra någon för, men jag kan göra annorlunda själv. Och jag kände också att jag var frustrerad över offerpositionen hos samer hela tiden. Att det alltid är ju underläge. Men att någonstans för att bryta det så måste man måste helt enkelt sluta se sig själv som ett offer. Det är, alltså förtrycket har pågått fortfarande, och det kan vi inte göra ogjort liksom. Det, ska man ändra sådana saker så måste man i slutändan ofta ändra sin egen attityd och inställning. Och när jag skrev Matrix så var det för att jag ville skriva någonting mer peppande nästan, alltså så här, hylla min folkgrupp, att så här, förstår ni hur länge vi har varit kvar här trots allt det här, trots liksom försök till att dräpa oss i flera hundra år, så är vi kvar här. Vi är som Matrix alltså. Så jag minns mycket väl det, för jag kommer ihåg att jag spelade upp den för min syster och en kompis den vintermarknaden och stod och rappade den i köket. Och det var vintermarknaden 2014, då hade jag precis gjort klart Matrix.
Ja, det är februari.
Ja, precis.
Ja, precis. Nej, för när jag lyssnade på den i början, så, alltså jag blev så jag blev peppad själv utifrån att ja, men texten handlar ju lite om att gå in på en klubb och faktiskt vara sig själv otroligt otroligt mycket, fast du använder ju liksom att så här,
ja, satt mig som normen
liksom. Ja, precis, vi har pälsa och det är läder, ja, och det är liksom, ja, precis, man ser det här framför sig på något sätt,
yeah,
att det är
kingen.
Det är fantastiskt grymt.
Ja,
och jag vet att jag DJ-ade lite ute och sådär ibland och spelade upp den ibland, och folk kom faktiskt fram och frågade, vad fan är det här?
Är det sant?
Ja.
Nej, vad roligt.
Precis, och var så här, alltså alla hörde väl så här, det här är något, det här är tungt, men vi har ingen aning om vad det är.
Nej.
Det var till och med folk som trodde att det var något så här, men det här, för de hörde väl bara Matrix, tror jag.
Ja, för det är annat språk.
Ja, precis. Det här är något internationellt. På något vis, och sen så bara, nej.
Nej, fan vad roligt, vad glad du.
Men vad hände när du hade släppt den? Eller lagt ut den, eller vad man ska kalla det?
Ja, men det blev bra genomslag. Alltså, det var väl det... Det är nog lite med Matrix... där som jag tror att det satte igång. Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag, för att jag la ju inte, vilken var det jag släppte först, mitt största fan eller, nej, släppte jag Matrix före mitt största fan kanske.
Ja,
jag tror också,
ja,
det.
Jag tror det.
Nej, men det blev nog, jag fick bra genomslag. Sen så var ju inte den var ju inte så på populär musik egentligen. Jag tror kanske det stack ut lite väl mycket. Mm. Men jag är ändå glad för det. Alltså jag är också glad att jag hade inga influenser.
Mm.
Överhuvudtaget. När jag gjorde Matrix och min största fan och släppte dem och även Backa bak, då var jag fortfarande väldigt själv i allting. Alltså jag satt ju ensam i ett hus i Jokkmokk och proddade. Och hade ju, och lyssnade egentligen inte på någon annan. Alltså jag lyssnar ju typ nu för tiden nästan bara på musik som är ganska långt ifrån min egen musikstil.
Mm.
Och det gjorde jag då också, så att jag hade ju ingenting som jag kopierade eller du vet något sånt. Och det tycker jag är skönt då. Jag tror att det var nyttigt att jag inte satt med någon topproducent eller någon som är van att göra jävligt feta beats som alltid funkar.
Ja.
Och de där låtarna behövde släppas, känner jag, innan man tar det till det lite mer kommersiella.
Mm.
Men det var ju när man väl släppte Matrix, det, för mig var det ju skönt, för att jag hade ju bara lagt ut Joik på SoundCloud och YouTube och så här. Det som är speciellt är ju att jag levde ju på mitt artisteri innan jag hade släppt någonting ganska länge.
Ja.
Så att jag levde ju på mitt artisteri genom live scenen och blev ju bokad till allt ganska stora grejer faktiskt. Och då blir det så jävla märkligt egentligen när man tänker på det, att jag kommer ihåg hur folk frågade så här, vilket managebolag man skulle kontakta eller vars jag var signad och så här, och vars man kunde hitta min musik. Och till slut tyckte jag själv att det var konstigt att jag var så här, vad fan, nej, du kan inte hitta mig någonstans, alltså, jag är ledsen, du måste ringa till mig. Men jag visade ju på fågelfjädrar. Alltså att jag var jävligt... jag hade ju den attityden utåt.
Ja.
Men Matrix, när den äntligen fick släppas, då var det så här... nu får man äntligen...
Nu finns en länk att skicka till folk.
Ja, men verkligen. Och som inte är Joik.
Ja.
För att det, som sagt, i Sápmi så var det... Och det jag la ut på SoundCloud var ju Joik. Men det var ju också för att Joik i sig är enklare och fuskmastra.
Okay.
En rap.
Ja.
Och det, jag vill inte göra det. Jag var så här, när jag lägger ut en rap-låt, då ska den vara masterad på riktigt.
Ja.
Det är inte jag som ska sitta och leka med det. Det är lite lättare att sitta och leka med Joik och göra feta ljudslingor liksom.
Ja.
Men när det ska vara tydlig text som ska ligga i ljudnivå med beats och så, den blir svårare.
Ja.
Och därför så väntade jag ju så länge, för att jag ville inte göra det själv, utan när det väl släpps någonting så ska det vara ordentligt. Ja. Liksom.
Men allting, du gjorde allt själv?
Ja.
Hur känner du inför det nu?
Nej, men jag är fortfarande jävligt glad, alltså att det var ganska tuff bit för mig. Och jag tror att det ger mig jävligt mycket nu i framtiden, för att jag tror att många artister så kan det kanske gå för fort liksom.
Ja.
Och att man är duktig scenartist eller duktig på att skriva texter, och det går nog ganska snabbt när något bolag plockar upp dig.
Mm.
Att du blir placerad i olika studios med andra olika producenter. Alltså jag tror att man lätt blir en produkt liksom.
Ja.
Jag brinner ju lika mycket för musikskapandet som för textskapandet.
Mm.
Och för mig går de där hand i hand, men jag kan också göra de individuella bitarna. Alltså så att jag är stenhård idag med, när jag jobbar med andra producenter idag, när det har liksom gått längre tid och man blivit mer etablerad. Jag kan ju verkligen inte, jag hoppar inte på vad som helst bara för att någon säger att jag tycker att du borde göra det här. Om jag inte känner att det ligger i min stil, så kan inte jag göra det. För jag är väldigt noggrann idag med att jag ska fortfarande vara involverad i musiken.
Mm.
Och för, alltså, mest vill man vill ju göra sina grejer själv fortfarande, men det finns också något helt fett med att slå två hjärnor ihop liksom.
Ja. Men det är väl samma magkänsla som du hade när du hoppade av teatern där, om man säger så.
Ja, visst är det så.
Att den är ju...
Men jag ser också, fördelar med att ha lärt sig att prodda själv och verkligen den hårda vägen, om man ska säga, är att jag också, det är ju en plan för en vidare karriär. Alltså när man kanske blir äldre. Jag håller ju på en del med filmmusik nu och så.
Mm.
Och det vill jag ju fortsätta hålla på med.
Mm.
Och det tror jag ligger till min fördel liksom, att jag kommer inte behöva kanske vara alltid artisten själv. Utan det kan vara fett att ligga bakom produktionerna också.
Ja. Du har ju varit inne där på mitt största fan.
Mm.
Den låten.
Mm.
Eller rappen. Det här är en väldigt tydlig text, om man får säga så.
Mm. Extremt lång är den. Alltså det är så mycket text i den att det är helt galet. Jag håller inte alls den, reglerna.
Handlar den om en specifik person?
Ja, det gör den.
Den gör det.
Ja, det handlar om flera, men också om en specifik person som heter Kjell Ek.
Oj, ja.
Kan jag säga helt ärligt, som bor i Jokkmokk. Uh-huh. Som var riktigt, riktigt vidrig under den här, när det var som hårdast klimat, uh-huh, i Jokkmokk. Han hängde ut mig och min syster och mina familjemedlemmar, skrev riktigt vidriga saker och skapade stora hatgrupper om mig på sociala medier och spottade efter mig på gatan och han var hemsk alltså. Det var riktigt, uh-huh, obehagligt att, uh-huh, se vad som driver människor, vad de kan bli. Mm. Monster alltså. Mm. För att jag var en ung tjej med ett litet barn, mm, som stod upp för mina mänskliga rättigheter och mina förfäders marker, och här var det en vuxen man som drog igång ett hatdrev mot mig, och det var inte på distans, utan det här var mina grannar och mina gamla parallellklasskompisar, han och hans son. Och det var helt sjukt alltså, varje dag satt jag och skärmdumpade saker och fick obehagliga grejer, och han skickade ju falska liksom hotmejl till sig själv och anklagade den ena och andra för att ha mordhot. Alltså det var helt absurd stämning i Jokkmokk. Och då det där äggades upp så mycket, så att till slut så var de här ja till gruva i Jokkmokk-sidorna handlade i princip om mig. Mm. Så det gick från att vara någon slags politisk åsikt till att bli en hatsida. Mm. Där man var så dum också att man länkade till mig och skrev ju om mig och la ut min musik och sånt för att sitta och hata på det. Ja. Det gav ju dock mig lite mer reklam. Så det är därför den heter Min största fan. Ja, för att det finns inga som skriver så mycket om mig som er.
Nej.
Men, och varför jag skrev den var för att jag gav dem inget svar på tal.
Nej.
På sociala medier. Skrev inte ett ord liksom tillbaka.
Hur kunde du hålla dig från det?
Det är ganska enkelt, för att jag känner att det var mycket mer allvarligt än vad jag tror att folk i efterhand kanske vill säga. Eller vad du vet, när man hör om så här näthat så tror inte folk att det är, nej, på riktigt. Men jag kände att det här är inget internettjafs. Det här är på, nej, riktigt. Jag är inte trygg på gatorna. Jag kunde inte gå själv.
Du var rädd?
Jag var inte rädd. Men jag var rädd för min dotter var jag, för att det var också 2014 under den vintermarknaden, så kom det en man springande mot mig och tog min barnvagn och kastade i marken, och hon satt där i rent hat liksom. Och det kände jag var då blir man rädd för sitt barn liksom, att vad håller ni har inga spärrar på riktigt.
Nej.
Och jag ville inte ge dem någon mat på sociala medier, för jag kan också det tricket att du kan skriva en sak så klipper de någonting ur din novell som du har skrivit tillbaka,
så
kan de vända och vrida, de skulle inte ha någonting på mig, och det säger låten också, jag har ryggen fri, och det hade jag, men jag gav dem ett svar på tal liksom, och det var den här låten, och det var det är fortfarande en sån njutning att veta att när ni slår på er radio på morgonen, de spelar den ganska mycket i Norrbotten där, så kan ni höra den här låten.
Ja.
Ni kan lyssna på den här när ni dricker ett jävla kaffe liksom. Och det för mig, det är så jävla mycket skönare än att skriva någonting spydigt tillbaka på sociala medier.
Vad hände när låten kom ut? För jag kan tänka mig att de blev tokiga.
Ja, det var ett jävla ramaskri var det. Och jag har ju fått höra ganska mycket om det också. Men sen så följde inte jag upp det där så mycket. Jag gav mig ur de där grupperna, för det tar mycket energi också. Mm. När det går från att vara så här politiskt till att de försöker söka upp gammalt skit om dig och det var på ganska så här, det var på väldigt grov nivå att man blev ledsen faktiskt.
Mm.
Väldigt ledsen och anklagade. Min syra blev misshandlad under den här tiden, fast här i Stockholm. Och det var så jävla fult. Hon var riktigt trasig i ansiktet och de hade hittat bilder på henne och tagit något kort själva och la ut på den här sidan och skrev att jag hade hjälpt till att sminka hennes ansikte, och då började media ringa, alltså tidningarna i Norrbotten, och be mig ge en motkommentar till att Mimmi hade fejkat den här misshandeln för att få uppmärksamhet, och det var så här helt absurt, och till slut så då var det bara så här, jag tänker inte läsa det här mer, För att det är inte värt det. Nej. Ni kan sitta där, jag kommer ändå vinna över er.
Ja. Fy fan.
Och jag tänker att framgång, det är bästa hämnden.
Ja, verkligen. Verkligen. Nästa låt som kommer där, om vi hoppar vidare från det här extremt jobbiga ändå. Backa bak.
Mm.
Som är en, där kom det ett lite annat sound om jag får säga på något sätt. Lite vassare, lite hårdare, lite större på något vis.
Och kanske lite mer kommersiellt.
Ja, kanske. Hur kom den låten till? För den är ju också väldigt, som alla dina låtar, är ju väldigt politiska. Men där blir den ju liksom ännu, den betydligare nästan, tror jag, för många.
Ja, alltså den kom verkligen i raseriutbrott. Det låter som att jag är arg hela tiden.
Bara när du gör musik.
Exakt. Nej, men det var, jag kände väl, i och med det var så mycket som skrevs om folk jag kände och om mig själv, och citat i norrländska tidningar från mig, hur de kunde verkligen spegla mig. Det var ju då det här namnet kom till, Sápmis terrorist, och det blev som en, och jag kände att det var så jäkla vidrigt också när tidningarna ringde mig och frågade om den här misshandeln då, min systers misshandel, där jag kände att det är helt vidrigt hur man får behandla människor, alltså, och hur faktiskt media kan välja precis hur du ska se ut, och att det finns liksom inga gränser och inga spärrar, och det var en ganska mycket privata grejer som hände där också för mig, alltså så här, som var ganska jobbiga, hur folk hade attackerat mig på olika sätt och hatdrev och så, att jag kände bara backa bak, alltså, för jag exploderar snart. Så det var lite blandning mellan raseri och sorg över hur verkligheten kanske ser ut, men också ju mer offentlig man blev, att fan, om man trodde att man blivit hatad innan, så fanns det verkligen grupper som gav sig på nu ännu mer på något sätt. Men också en hyllning till vänner jag har som har fått utstå jävligt mycket skit i media, som inte alls förtjänar det.
Kan du känna att det är jobbigt ibland att du skulle vilja göra annan musik än den här? Att det blir väldigt mycket ilska liksom?
Ja, men det har ju ändrat lite, känner jag. Och det var ju, alltså, det är det jag menar, att de här låtarna var jag typ tvungen att släppa. Jag ville verkligen ha släppt dem. Men jag har ju också alltid haft en plan att så här, sen så går det, man måste också byta attityd. Om jag själv pratar om det, så måste jag ju också göra det. Att då vara arg hela tiden, inte heller, det är varken effektivt eller särskilt charmigt. Alltså, och det är inte, man blir trött på det också. Du kan inte nöta hur mycket som helst. Så då, just då var jag jävligt arg, och då kände jag att det är någon som behöver säga det här, de här sakerna. Men när jag gjorde den här EP:n så fanns ju verkligen en tanke att så här, nu ska jag vända vindarna och göra någonting mer lekfullt liksom, att man måste ju ta, jag brukar alltid säga att allt sitter i psyket liksom. Och så får man skrika och slå, och sen så måste man ju bara slå sig för bröstet och känna sig som kingen. Det är så, om man ska vända vindarna.
Ja, för nu har du ju då släppt den som heter EP 1. Eller man säger, den heter bara 1, eller
ja,
bara...
den heter 1, för den är ju en av två EP, så den andra kommer inte heta 2, även fast en tidning har skrivit det. den heter 1.
Ja, för där är ju en av låtarna där, Äter upp dig, som är helt... jag satt och lyssnade på den på första gången på tåget ner till Göteborg och tänkte, alltså fuck om någon hör vad jag lyssnar på.
Yeah, det är så man ska tänka.
Herregud, vilken jävla text. Alltså jag brukar inte rådna så ofta, eller tycka så här att det är inte, alltså rådna fast på ett bra sätt liksom. Jag tycker den är svincool.
Tack.
Och det kan vi ju, det är ju inte speciellt den handlar ju om sex helt enkelt.
Ja, absolut. Ja. Det handlar om att vara kåt.
Ja, och det är fantastisk låt. Man blir jätteglad om man, alltså det jag menar med var att jag inte ska hoppas att någon skulle höra den, var mest att så här, det här kommer inte alla att förstå riktigt.
Nej. Nej, så är det.
Ja, för där har du vänt det till något annat, alltså det
verkligen. Ja. Den är ju, alltså, politik finns ju allt. Så det är klart att det finns en underton. Och undertonen är väl att jag får väl säga det som alla snubbar säger. Exakt, hela tiden. Ja. Och det är nästan ingen som reagerar egentligen när killar kan rappa att så här, gå in på klubben och hitta en gäri och ta den i munnen. Och, du vet, alltså det är så här, ingen som riktigt reagerar. Men, och sen så var det också rätt. Alltså, vad fan, det är ju roligt. Alltså, jag vet precis den där känslan när man bara vill käka upp. Alltså man vill äta upp.
Ja, alltså den är fantastisk. Det är framförallt en rad som är, du, jag tror du vet vilken det är. Äter upp dig som ett barn äter fralla. Är helt fantastisk. Då skrattar jag fasta gången när jag hör den för rakt ut.
Ja, men visst.
För det är så... Det är så
glupskt.
Ja, för det är, jag tycker det är så otroligt fint med att den går från det här liksom väldigt så här extremt vuxna på något vis, liksom, vad sex är på något sätt. Och så kommer den grejen som man kastas tillbaka till någon sorts verklighet. Vad händer nu? Och så börjar man skratta och så blir det fantastiskt bra.
Ja, jag ville göra en låt som var men exakt som skulle peppa folk. Ja. Alltså som, det ska vara fett. Ja. Man ska tycka att det är kul liksom, och bara bli peppad och skratta.
Ja. Jag kan tänka mig att det är väldigt många som har skickat den här till varandra, eller jag hoppas att många gör det.
Ja, men den är bra listad på Spotify faktiskt, så att den verkar gå hem. Ja. Det är skitroligt.
Gå in och lyssna på den, du som lyssnar på det här, gå in och lyssna på den och skicka den till någon du tycker om. De kommer att fatta exakt vad du vill.
Ja. Och det handlar om vad kåten är på rigg. Det är så löjligt med folk som säger nej, det kan handla om flera grejer.
Ja.
Nej, det gör det inte. Nej. Det är ingen som är kär här. Det här är bara kåt.
Ja. En annan låt där, Nu blåser det på månen. Den är ju också, handlar ju också, eller i alla fall så som jag tänker på den, är ju också om någon sorts omöjlig kärlek på något vis.
Ja.
Så tänker jag i alla fall. Hur tänker du? Eller hur?
Alltså lite, när jag skrev den var den är kanske den mest den låten som ligger mig allra närmast som hjärtat i den här EP:n. Där jag är extremt öppen, kanske mer än vad folk tror. Alltså, den är verkligen skriven från egen erfarenhet. Och nu blir jag lite privat här, men jag har gått igenom en ganska tuff tid. Liksom. Jag har haft en ganska tuff separation. Men jag kände de senaste åren att jag inte var mig själv och tappade verkligen lusten och hoppet lite grann på så här förhållanden och kunde inte alls förstå liksom så här hur fan folk kunde leva ihop med varandra och det här med att vara kär, alltså jag visste inte, jag förstod inte riktigt, jag lär aldrig uppleva det igen. Så här, är jag någon konstig typ av människa som inte får den där gnistan igen eller du vet, och det var också en sorg för mig, alltså det var en väldigt sorg, jag hade blivit väldigt bitter faktiskt för men förra år eller kanske det började för några år sedan när jag kände att jag blev bitter. Det var jobbigt och känna att jag trodde verkligen inte på att förhållanden, alltså monogama förhållanden existerade, och alla runt omkring mig också tyvärr liksom i den här branschen så såg jag fler och fler folk som så jävla fina utåt sett och som har sån himla god stämpel och som var så sviniga bakom kulissen liksom. Där det gjorde på riktigt ont i mitt hjärta att jag började bli så här, men shit, jag trodde att du var, jag har ju träffat din fru eller din man. Vad håller du på med? Och det, då blir det ännu mer så här, men det är så här är livet. Folk kan inte, man blir inte kär. Alltså det är en jävla fucking saga, så det är jävla skitsnack. Men sen så och jag saknar också den där känslan liksom, för man vet ju det när man blir förälskad, alltså det är ju helt otroligt. Men sen så upplevde jag det igen och det var så jäkla starkt, alltså det bara slungade omkull mig verkligen. Och jag trodde inte, jag är inte alls lagd åt det hållet, jag pratar inte mycket om sånt och har inte alltid haft ganska svårt att prata om känslor, alltså när det gäller kärlekskänslor liksom. Men det, ju äldre jag har blivit och ju mer tuffa grejer man har gått igenom som verkligen har tärt den och satt ärr i ens själ på något sätt, desto mer övertygad blir jag om att det är livsviktigt alltså, och bli omtyckt av någon och bli ompysslad av någon och också få känna kärlek till någon annan, att det kan verkligen vända hela ditt liv upp och ner till det positiva. Och det, jag ville fånga den känslan. Och för jag var verkligen i det att så här, det här kommer aldrig hända mig. Jag är inte den typen. Jag kommer aldrig, Jag vill aldrig bli sambo med någon. Kommer inte skaffa fler barn. Jag kommer bli huggen i ryggen och det är inte värt det.
Mm.
Och sen den där aha-upplevelsen liksom när du drabbas av det. Och just den där, man, alla vet det som har varit förälskad. Alltså precis den här första tiden med fingrar flätade ihop sig.
Mm.
Jag tror alla gör den här grejen när man låtsas sätta handen.
Mm.
Alltså du vet, när, så händerna ska nuddas.
Mm.
Så för det är något som så här, det, där ser man om den andra drar bort handen eller låter den vara kvar.
Mm.
Alltså sådana små saker, alla är med om det och det är så starkt. Alltså det är så jäkla starkt. Och när det där första fingret läggs över det andra fingret. Så står, men man tittar inte varandra i ögonen. Man står och tittar åt rött ut i luften eller står och pratar med någon. Men så händer det där med händerna. Liksom. Ja. Och det, den känslan är ju alltså obetalbar.
Mm.
Det är det. Men jag sa den meningen till mig själv att så här, det kommer blåsa på månen, du vet, den där dagen. Det händer mig.
Mm.
Och sen händer det mig.
Mm.
Och då var det, det är en hyllningslåt liksom, att det, ja, nu blåser det på månen.
Ja. Ja, den är väldigt, väldigt fin.
Tack.
Och man känner, alla som någon gång har varit kär tror jag kan känna igen sig väldigt mycket i de känslorna. Och även, precis som du sa, att man trodde inte att det skulle hända och sen händer det ändå. Liksom.
Ja, och det kommer när man minst anar det.
Ja, när man är där och är skitsur på allt och alla.
Exakt, tänker, och det kan komma liksom, för mig var det verkligen också en egentligen helt dålig tidpunkt i livet. Liksom.
Mm.
Där jag var fokuserad på att inte träffa någon.
Mm.
Och allt var kaos runt omkring mig. Så det var verkligen inte ett bra läge.
Nej.
Men det kommer ändå.
Det är bra. Grattis.
Ja, tack.
Jag tänkte vi skulle prata om de andra två låtarna också. På den här första EP:en. Möts i rondellen.
Mm.
Möts vid rondellen.
Mm.
Den är ju också här kommer politiken tillbaka igen kan man säga. Så som jag, när jag lyssnar på den så tänker jag på mycket, jag kommer ju också från en liten ort och att man, alla de där killarna och tjejerna som liksom gled runt någonstans och helt plötsligt så hade de rasistiska åsikter och man fattade inte riktigt vad som hände på något vis liksom, någonstans där liksom. För du sjunger ju blåsippan breder ut sig.
Ja.
Och det fattar ju alla vilken blåsippa du pratar om.
Ja. Ja.
Tänker jag.
Ja, absolut.
Hur just de här människorna, är det människor som du stöter på ofta?
Ja, men verkligen. Alltså det, jag har ju väldigt, väldigt svårt alltså för den typen av människor. Och det kan jag vara helt ärlig med.
Mm.
Och det är så lustigt att du säger det, för att varenda människa jag träffar som är utanför, som inte är uppväxt i typ mitten av Göteborg eller Stockholm, har ju exakt samma, säger precis samma sak. Och det är en sån här egen kultur som det är de som SD plockar upp liksom. Och den är ganska stor. Och den blir farlig för att det är en sån här grupp också som bor i glesbygd, och glesbygd är inte prioritering för politiker. Så att de blir en egen slags försvarsmakt liksom. Men sitter ofta på jävligt mycket okunskap. Alltså det är inte mycket där innanför pannbenet. Och jag vet, folk kan bli galen på att jag säger det här, men det är ju så. Och de skrämmer upp människor och har en jävla taskig attityd alltså. Och det är ju SD. Alltså för nu, det är ju en rasistisk våg som sprider sig något fruktansvärt i Sverige alltså. Och det plötsligt med att SD har växt så stort, så är det ju legitimt nu också. Nu får man ju kalla sig. Alltså man får ju kalla sig rasist i princip. Och det är ingen som, nu säger ju folk så här, jag är inte rasist, men. Och det säger ju i den här låten. Men de är ju där ute. Och jag ville göra en låt som var, som tryckte på precis den kulturen. Och jag vill inte heller ha att det ska vara lite svävande om att kanske skulle lista ut. Nej, det är en jävla raggarkultur som är sviniga som fasen och som tror att de har koll på samhället, men har ingen koll. Och därför vill jag också göra en alltså komisk. För att här så hyllar jag ju mig själv jävligt mycket. Jag är ju Maximus och kung gladiator. Men det är ju för att det är så här, jag kan inte ens diskutera med er för att ni är så jävla dumma i huvudet.
Ja.
jag är fan Maximus. Jag är gladiator, jag har en krona på huvudet och mantel alltså. Ja. Kan jag stå där i rondellen med min krona? Så kan ni köra runt där, runt mig. Ja. I det där jävla stolpskott. Så att det är min personliga... Alltså det är lite som att jag har skrivit något som är inne i mitt huvud. Min frustration.
Mm.
Och den är lekfull, men det finns en...
Det finns en väldigt allvarlig underton i den här.
Ja, verkligen. Och jag tycker att man ska inte vara rädd att peka ut dem som är rasister.
Mm.
Alltså, de är det. Mm. Och när man menar dem så vet ju... Alltså, det är klart att det finns raggare som inte är det. Det är ju inte det. Men det är ju en typ av människor som tycker att det enda rätta är det vita och det svenska. Mm. Och man ska hålla sig till sitt, liksom.
Mm.
Och man ska inte lämna byn. Man ska inte sticka ut och tro att man kan bli någonting. Mm. Och den som tror det ska man försöka sätta på plats. Och det är därför jag säger att ja, men jag är fan kung gladiator och så, och käften.
Mm. Mm.
Så, men den är politisk, så det är definitivt riktat åt,
ja,
åt dem.
Det borde skrivas fler sådana låtar, tycker jag, just nu.
Ja, jag tycker
så,
också
alltså, i alla möjliga genres faktiskt, för att det skulle bli liksom lite... Så folk börjar tänka på det här sättet, just med de stora... stora mängden människor som är där som tänker så. Man, ja,
visst.
Jag upplevde det här med, alltså, mer när jag var yngre i den här mindre staden Halmstad. Mm. Helt plötsligt så började folk få liksom någon så här rasistiska åsikter. Och man bara, varför har du fått det här ifrån? Mm. Och det är exakt samma sak nu.
Mm.
Och det är jävligt skrämmande.
Ja, det är skrämmande.
Faktiskt.
Det är det, för det är som du säger, det är en stor grupp. Och det blev också väldigt inspirerad av, för att jag skrev manus till en pjäs som sattes upp på Dramaten.
Mm.
Så ett projekt mellan Dramaten och Fryshuset, där vi pratade, eller den handlade om så här likheter mellan olika utsatta grupper, kan man säga, i Sverige. Flyktingar, invandrare, folk, barn, unga som hade föräldrar som var invandrare men som själva födda i Sverige, samer och vita arbetarklass unga liksom, som lätt klungas in i sådana här sammanhang och känner att de inte har någon annan position.
Mm.
Och det är också jävligt intressant liksom, att det är så här, man ska inte heller klunga in allihopa i en och samma, man får inte dra alla över en kam. Mm. Men det är intressant att belysa det, att i sådana här små samhällen, när man lämnas helt utanför de viktiga politiska frågorna, så när det är vissa grupperingar, så du blir jävligt ensam om du inte söker dig till någon av dem.
Mm.
Och därför vill jag ju belysa de här grupperingarna, för de är jävligt stora. Och som den här killen i den här pjäsen som representerade den vita arbetarklassen i glesbygden.
Ja.
Hans karaktär kände sig nästan tvingad att gå med i den här gruppen, för annars blev han själv.
Ja.
Och det är det man vill belysa liksom, att vi kan ju ändra på det här, men ni får fan öppna ögonen alltså. Sluta köra runt i rondellen, era jävla tomtar.
Det brukar också vara exakt samma människor som kör runt i rondellen som säger att de är helt ointresserade av politik.
Ja, ja, visst.
Fast de samtidigt, hela deras liv går ut på politik, vilket det gör för alla, men visst, för dem så gör det, men de säger att de inte är det, för att det anses inte som tufft att vara. Det anses ju inte som tufft bland de här människorna att vara smart på det viset.
Nej, liksom, verkligen. Att kunna... Om man vill klara, det är också så här väldigt stark arbetarkultur, man ska klara sig själv.
Mm.
Man ska reda sig själv och ha ett riktigt arbete liksom.
Mm.
Ska inte komma någon jävel utifrån och säga åt dem vad de ska göra.
Nej.
Den existerar ju.
Sista låten på EP:n.
Mm.
Fuck Girls. Eller hur ska den vara?
Fuck Girls.
Ja, Fuck Girls.
Jag visste att det är så kul. Jag visste, folk kommer bara, vad fan? Ja. Pratar om.
Den har ju också fått en sån här varningsmarkering i Spotify. Den enda utav de här låtarna, vilket är lite roligt.
Vad är det för någonting?
Och det är ju det som är lite roligt med den här. För att det är ju då att den innehåller text som skulle kunna vara lite farlig. Det är ju liksom någon sorts amerikansk...
Och så har den ju ingen text.
Nej, jag vet. Det är det som är extremt roligt. Och ja... Eftersom de andra är mycket, mycket hårdare på det viset. Och den har fått en sån att varning, varning, det här är något farligt.
Det är någon som talar jojkspråket.
Ja, exakt. Vi vet inte vad man pratar om.
Ja, fan vad kul. Jag har faktiskt funderat. Jag bara, vad är det där röda grejen för någonting?
Ja.
Nej, men den heter Fuck Girls för att den är gjord till Saga Bäckers första kortfilm.
Mm.
Saga Bäcker är en jättegod vän till mig, träffades genom sommarpratarna i P1. Och så nu debuterar hon med sin kortfilm då, som heter Fuck Girls. Mm. Och ville att jag skulle göra musiken till den. Och det var ganska mycket att göra all musik. Så att då, jag har ju som sagt ganska mycket projekt på gång. För jag höll på med den här EP:n då.
Mm.
Men jag ville definitivt göra musik till den. Så då så frågade hon specifikt om men bara något helt eget som är något med Joik liksom. Och så fick jag lite bilder från filmen och pratade ganska mycket så här, vad den handlar om liksom. Och kort och gott, jag ska inte säga för mycket, men det handlar ju om ett gäng brudar som får nog och blir trakasserade för att de är transpersoner och ger igen.
Mm.
Vilket ligger mig helt i smaken. Och då, men då var det verkligen den, jag känner igen den känslan när, och det är så jävla befriande. Alltså jag längtar efter den här filmen, alltså så jävla befriande och inte ha några, och inte sugarcoat it. Alltså ibland får man nog och då är det fan nog. Och så även om folk säger sjunk inte till deras små, det är liksom det värsta jag vet när folk säger så. Och käften, ibland träffar du fel människa och då ska de där jävla mobbarna få igen. Och det kommer sitta bra för dem. Det kommer de fan ha med sig hela livet. Och kanske lära sig en läxa. Och så det hade jag verkligen i bakhuvudet när jag började göra den här låten. Jag ville att den skulle vara weird. Ganska konstig och liksom spretig. Den skulle inte vara populärmusik. Det skulle bara vara känsla. Och jag hade inget sånt där att jag egentligen, jag hade ingen tanke att det är ingen jojklåt, utan det är nästan mest instrumentaler i den låten, utan det dyker upp bara som konstiga små element här och där, men det är bara en försökt tonsätta en sinnesstämning när man har fått nog liksom och är på väg att ge igen.
När kommer filmen?
Jag vet faktiskt inte när den är premiär, om jag ska vara ärlig.
Men
det är nog inte så långt kvar faktiskt.
Nej. Man får kolla upp det.
Och jag har ganska mycket promotion för den.
Ja, då brukar det vara nära.
Ja, jag
tror. Vad kommer man att kunna se dig live nu framöver? Kommer det bli något sånt? Med de här låtarna?
Om!
Ja, om.
Hela tiden!
Jag sa när, tror jag.
När? Ja, men nästa live-gig jag har är faktiskt på Grönland nästa vecka. Så det ska man ju åka om man vill kolla. Gud, vad har jag för grejer? Jag kan ju jag har jättedålig koll. Jag kan hämta min iPad om du vill veta.
Det behövs inte så noga. Nej. Men det kommer att man kommer kunna se dig på massa ställen.
Absolut, jag kommer spela live. Så att jag, nu sticker jag till Grönland och kör där. Men sen har jag lite olika grejer. Jag har någonting här i Stockholm. Men jag håller mig lite borta från Stockholmsscenen än så länge. Och ska väl smälla dit i vår igen.
Ja.
Men ja, live spelar jag ju alltid. Det är min grej.
Ja. Tråkigt att du ska vänta med Stockholm. Då får jag ju vänta.
Ja, men det är för att det ska bli så mycket fetare.
Jaha, det är så.
Ja, men ni kan faktiskt Systraskap ska jag ha en fet konsert i december, om man vill se mig i Stockholm, som jag kommer gästa på.
Just det.
Nu kommer jag inte ihåg exakt vilket datum det är, men det är på Södra Teatern.
Ja.
Där de har bjudit in en massa gästartister.
Precis.
Där kommer jag vara med.
Ja, det blir någon extremt stor och trevlig kväll, tror jag.
Ja, jag tror det kan bli riktigt fett faktiskt. Ja.
Sen kommer man ju se dig i SVT igen.
Jag gånger två faktiskt.
Ja.
De börjar typ sändas samtidigt. Ja, jag är med i Midnattssol som är Björn Stein och Måns Målin som gjorde Bron, deras nya kriminalserie.
Mm.
Och även i Stjärnhoppningen.
Ja, precis.
Så det är så här helt annan grej från det. Men jag kan säga att Stjärnhoppningen, det är kanske det bland det viktigaste jag har gjort i hela mitt liv.
Jaha.
Ja,
ja. På vilket sätt?
För att det, jag kan förklara för de som inte vet, det är faktiskt ett program som sänds på Barnkanalen och jag kan förstå att det är många som tycker att det är helt okreddigt som så här politisk aktivist och hårdrappare och göra den grejen. Men de har tagit 6 svenska kända människor som ska lära sig att hoppa hinder med häst.
Mm.
Hästhoppning.
Svårt.
Ja, och ska tävla på Friends Arena. Men för mig, och vi ska tävla på riktigt i Swedish Horse Show i 24 november. Men för mig så var det en sån här dröm som gick i uppfyllelse att få börja rida. Jag har aldrig ridit och ville rida när jag var liten, men det gick liksom aldrig. Och sen har jag pratade jättemycket om det här senaste året, om att jag måste ha någon sån här terapigrej. Och jag vill så gärna börja rida. Men jag kände bara, jag kan inte göra det för att då kommer jag hamna på någon jävla ridskola på söndagarna klockan 11. Så jag rider i 40 minuter på någon tjock ponny liksom i 6 år när jag får börja trava tillsammans med 10-åringar. Så det var så här, jag kan inte göra det när jag är vuxen, det blir för krångligt. Så sen när det då kommer, när jag sitter och pratar om det här, en produktion som säger så här, vi vill lära dig, du måste speedlära dig allting typ, och häst och köra, tävla i hästhoppning på höga hinder. Du får gratis ridträning hur mycket du vill i ett halvår och utrustning och allting. Då är det inget snack om den saken. Så det, och det är fan bland det roligaste jag har gjort. Så att jag tränar flera gånger i veckan ute i skogen och galopperar.
Det låter ju fantastiskt.
Ja, det är fan häftigt.